Trevligt att se er, tror jag. Ser inte er så bra här framme. Jag heter Anders Olin, jag är då son till Katarina och Leif Olin. Jag var en gång på ett möte i en annan kyrka. Efter mötet kom en äldre man fram till mig och sa med allvar i blicken till mig så här: du har din vishet av din far och du viftar som din mor. Får vi se då vad det betyder nu för min mor, men tror det finns nog lite vishet där också, kan jag säga, i förtroende till er här. Hörrni, jag har hämtat dagens text från Romarbrevet 5. Egentligen ganska komplicerad text, men jag tycker man kan köra på här då och se vart det bär. Romarbrevet 5:12 framåt står det så här: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nåddes döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som ska komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som genom en enda sa du på nytt. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände, hur mycket ska då inte som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, ett liv för alla människor. Liksom många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endas lydnad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag lägger i fluns av feber och grejer hela veckan. Som jag säger någon villoläror beror enbart på det. Steg upp 5 i morse och försökte ju någonting färdigt här. Men jag tror att jag har fått någonting. Jag skulle tala snabbt, som man alltid säger som pingstpastor. Snabbt håller man på 2 timmar. Jag skulle försöka tala snabbt om 3 snabba saker som hände när Jesus dog på Golgata kors. 3 olika, det är fullbordat, som jag tror att du och jag behöver förstå om vi ska leva som troende på jorden. Och det är egentligen så kort som det går. Man skulle kunna säga det, så går man ner och äter vi tårta och dansar kumbaya tillsammans. För det första är: ditt förflutna är fullbordat, din nutid är fullbordad och din framtid är fullbordad. Och det börjar de med det förflutna. Ditt förflutna är fullbordat, ditt skuldebrev är utplånat. Och tänk nu, när jag en gång skulle ha föräldrarna här på plats, så skulle man kunna bekänna lite saker också. Jag var påsken 2001, så åkte jag fast för fortkörning. Och ja, orsaken för att jag körde fast var egentligen att jag skulle imponera på en sån där, ni vet, brud och sånt som en, ja, och så vidare. Och så åkte jag för fast och kom hem dagen efter, berättade åt mina föräldrar och skyllde nog på att det var nog dålig sikt och sånt och så vidare. Så kom jag fram med den här böteslappen till min far, en beskedlig karl. Och sa till honom att: hör du, jag har inte riktigt råd att betala den här böteslappen. Och sa han ingenting. Utan han tog den och så gick han upp på övre våningen där i mitt föräldrahem, loggade han in på sin internetbank och så betalade han bort den och sa ingenting överhuvudtaget. Och så vitt som jag vet, och jag inte kollar nu idag, så inte ännu fått någon räkning av honom. Kanske kommer nog här idag faktiskt. Men jag minns för min del i min unga vandring då på den tiden tillsammans med Gud, så blev det ett första exempel vad jag uppfattat att nåden handlar om. Jag hade en skuld som jag inte kunde betala och jag vände mig till någon som jag hoppades att kunde göra det. Han gjorde det och efteråt var det inte tal om det längre. Och det första som händer med dig och med mig när vi kommer till Jesus och förstår vad det betyder att det är fullbordat, det är att vårt skuldebrev blir utplånat. Jag gillar det ordet utplånat som de använder i nya översättningen. Först så använder de ordet översträckat. Men om jag nu ska välja på någonting av vad mina synder är, så väljer jag hellre utplånat än översträckat. För då ser man ju den och håller på det. Ska man det nu se mellan raderna? Girighet, avundsjuka, fortkörning, brudjakt och sånt. Så det är mycket bättre att de sakerna är utplånade. Och jag tror på något sätt att för dig och mig nu när vi tänker och firar Jesu uppståndelse, så är det så vi ska tänka. Att våra synder är utplånade. För det är det som är det fantastiska med evangelium, som betyder de goda nyheterna. Ibland när man besöker kyrkan funderar man att det är de melankoliska nyheterna. Nej, det är de goda nyheterna. Vi firar att Jesus har gjort någonting för mig som inte jag kunde göra. Han har fixat det som var i det förflutna som inte jag kunde göra någonting åt. För jag tror att om vi bekänner oss Jesu död på korset, så kommer Jesus att se oss på samma sätt som man ser den syndfrie och fullkomlige Jesus själv. Att vi bekänner oss till honom, så står vi där som står på ett annat ställe, fläckfria inför honom. Inte för att vi har försenade, utan för att han älskar oss så väldigt mycket. Men, det finns alltid många män här i frikyrkosammanhang. Vad som händer med oss, vi tänker inte alltid att det är på det sättet. För vi har ju en fiende, Belzebub, allt vad han nu heter, som jagar efter oss med gaffel och horn. Och han vill få oss ibland att tänka på sak på sätt som inte tror är helt bibelenliga. Och jag tror hur Bibeln vill att du och jag ska leva, det är så här. Anklagad och fördömd. Vad synden gör med dig och med mig är att vi börjar oftast anklaga oss själva. Vi börjar känna oss fördömda. Vi känner att vi inte är tillräckligt bra kristna. Det hör jag ganska många gånger. Människor säger till mig, jo, jag är inte en tillräckligt bra kristna. Jag funderar, finns det olika sorters kristna? Vi ser här i kyrkan att det finns bara en sak som skiljer oss från andra människor. Det är att vi är frälsta syndare. Vi är syndare och så blir vi frälsta syndare. Alltså räddade syndare. Vi är fortfarande samma bråte, men det är någon som har räddat oss. Och jag tror det är så vi behöver tänka. För domen kom och ledde till fördömelse. Och det som händer med oss när vi viker bort från den eviga sanningen som säger att det är fullbordat, det är att fördömelsen kommer mot dig och säger massa saker till dig som inte stämmer. Och det som stämmer, det är förstås det som Bibeln säger. Och det som inte stämmer, det är vad fienden säger till dig. Att du inte är tillräckligt bra, du duger inte, och så vidare. För syndens konsekvens leder alltid till fördömelse. Det betyder inte att vi ska fortsätta synda. Det säger ju Paulus själv, och vi kan ju tro på vad han säger ibland. För vi ska inte synda för att nåden ska bli större, utan vi är dött bort ifrån synden. Men synden har ändå inget makt över oss, eftersom varför? Jo, Jesus har utplånat synden genom hans eviga offer på Golgata kors. Och vad du och jag behöver göra och behöver lära oss, det är att vi på något sätt erkänner oss beroende av Jesu Kristi kors och omvändelse. Vi tror här i kyrkan att du och jag behöver omvända oss till honom gång på gång. Vi behöver bikta oss, vi behöver bekänna vår synd. Varför det? Jo, för när du bekänner din synd, då gör du dig påmind om vad Jesus har gjort för dig. Och när du inte bekänner din synd, då börjar du förr eller senare tro på det som synden säger till dig. Nämligen att du inte är bra och du duger inte, allt annat trams. Eller så gör du, som vi många gånger gör, vi kommer på religiösa ursäkter. vi på något sätt, ja men han är sämre eller jag är bättre, jag kan göra bot och bättring och det är nog fint och så vidare. Och jag tänker bara snabbt på två exempel i Bibeln på ett bra alternativ och ett sämre alternativ. Det bra alternativet är David. Han har syndat, han gjorde ju så där XXL-synd. Alltså han mördade ju, och så begick, eller han gick äktenskapsbrott och så mördade han och hade sig. Och så kommer profeten till honom och säger att du är den mannen, efter att han berättade en fin story om ett får. Du är den mannen. Och säger David, jag har syndat mot Herren. Och jag tror att den på något sätt approachen du och jag behöver ha ibland när det kommer till synden i vårt liv. När vi gör misstag och gör bort oss, då ska vi bemöta det med jag har syndat mot Herren. Vi har en annan version och det är vår vän Saul. Och jag tycker ibland när jag läser Gamla testamentet och läser om Sauls så kallade synder, så tycker jag att Davids synder, de är lite mer action. Alltså det är lite värre grejer David höll på med. Saul, han skulle vänta på Samuel, och de skulle vänta tills Samuel kom och de tände ett rökelsealtare. Och så kom fienden emot, aggressiva typer där, och Saul blir som jag också skulle bli, och troligen även du, nervös. Och sen, var är Samuel? Ingenstans. Nej, men vi tände själv rökelsealtaret. Och då dyker förstås Samuel upp. Jag vet inte om han flög dit i anden eller något sånt. Men där var han. Och så frågar han, vad har du gjort? Och så svarar Saul så här, och det här är poängen. Jag har tänt offrat till Herren. En religiös ursäkt. För han skulle inte göra det. Han visste att det var inte inom hans befogenhet. Alltså det var en synd mot Gud. Men han kom på en ursäkt. Istället för Davids approach, han kom med en bekännelse. Och jag tror det där du och jag ibland behöver tänka på och fundera på hur vi går tillväga med det. Men för att inte vara så melankoliska så länge, ska vi se på hur vill Gud att du ska leva. För det fantastiska är att när du förstår Jesu ord att det är fullbordat, så kommer det alltid ge dig frid och tacksamhet. Frid, varför det? Jo, för synden är den som bryter relationen mellan människa och Gud. Med synd ingen relation. Om då vi får den här relationen med Gud, så hamnar vi tillbaka i det tillstånd som Gud hade tänkt för oss. Och då kommer du och jag uppleva någonting som vi, i alla fall i här kyrkan, tycker om att kalla frid. Vi är där Gud vill att vi ska vara. Han välsignar oss. Vi har den här nära relationen med honom och det ger oss frid. Alltså, relation med Gud ger dig alltid det mest ultimata tillstånd som du kan befinna dig i här på jorden. Och det ger oss också tacksamhet. Varför det? Jo, för att någon annan har gjort någonting för mig som inte jag klarade av att göra. Någon annan betalade priset för mig. Någon annan gick vägen med mig som inte jag själv mäktade att gå. Och när du får den uppfattningen, insikten i ditt liv att någon har gjort någonting för dig som du inte själv klarade av att göra, då blir du tacksam. Det är klart att jag själv var tacksam när min farsa betalade min fortkörningsböter. Inte var jag för sent av att han gjorde, men han gjorde ändå. Och det är klart man blir tacksam. Och tänker jag som syndare är att någon annan, Jesus Kristus, har dött för mig, så leder det till tacksamhet till Gud. Så det för det första, vi får frid med Gud. Och det andra, vi får tacksamhet till Gud. Det grekiska ordet för synd är ju hamartia, som egentligen betyder missa målet. Vad synden gör, att du missar det mål, den väg som Gud hade tänkt att du ska gå på. Men då kommer Jesus och säger, jag är vägen, sanningen och livet. När du kommer till Jesus så tar han bort din synd och han för dig in på den sanna vägen som han själv hade planerat och tänkt för dig och för mig när han skapade oss. Så vad synden gör, att den för bort dig från Gud. Vad Jesus gör, att han för in dig på den eviga vägen där han hade tänkt att du och jag skulle vandra. Så för det första, din dåtid är fullbordad. Jesus har utplånat det skuldebrev som med sina krav vittnade mot dig och mot mig. För det andra, också din nutid är fullbordad. För det finns en kraft, en relation tillsammans med Gud. Och jag tror att när vi vandrar med Gud så får vi också en övernaturlig kraft från Gud att göra saker som vi annars kanske inte skulle mäkta med att göra. Jag hörde min far, det måste ibland in något mycket jag bara möjlighet att göra här idag när man predikar för dem en gång per tionde år eller något sånt. Min far berättade en gång en berättelse om en man, och det berättade i kyrkan tidigare, som köpte en båtbiljett till USA. Väl där på båtresan som skulle ta några 8-10 dagar så hade han bara råd att köpa själva båtbiljetten. Så han bunkrade upp med en stor hög med skorpor, såna torra historier som inte alls tycker om, men min fru gör det. Och så började han resa på den här båten, och varenda dag så såg han med åtrå i sin blick på de stora, fullspäckade stående matbord, och han önskade att han skulle få äta där. Man hade bara sina skorpor och han hade inga pengar. Så det gick på den 28 dagar, och till sist så, vem gör det? Orkar man med skorporna längre? Och då fick han en uns av frimodighet i sitt hjärta och fick han till kaptenen. Och så sa han, så här är det. Jag håller på att äta skorpor nu i en vecka i cirkus, och jag orkar inte äta skorpor nu mera. Skulle det finnas nåd från dig, för jag har inga pengar att äta den här maten som finns? Och så svarade kaptenen på honom och såg på honom som han vore en korkad typ. Och sa, visste du inte att maten ingick i priset? Och jag tänker ibland med oss troende, att vet vi inte att Guds liv ingår i det pris som Jesus betalar för oss? Att när vi vandrar med Jesus får vi tillgång till någonting som inte är vårt eget. Alltså allt förmår vi genom honom som ger oss kraft. Vi kan förlåta det som vi inte förtryckte att vi kunde ha förmåga att förlåta. Vi kan älska dem som hatar oss, inte för att vi kan det, utan för att någon hjälper oss till det genom den helige ande. För vad fienden vill, det är att du hela tiden ska känna dig otillräcklig och rastlös. Från fienden inte får dig att tro att dina synder är, att han tror att inte dina synder är förlåtna, så vill han åtminstone få dig att tro att din frälsning hänger enbart på hur bra och duktig du är att prestera gärningar till honom. Och gärningsbaserad kristen tro leder oftast till någonting som jag tycker är väldigt frustrerande. För bygger vi vår kristna tro på att vi ska hela tiden göra massa saker, så då blir du ganska trött förr eller senare. Det är som att springa maraton på lilltån. Pröv på det i sommar får vi se. Alltså det går ju en liten tag, typ 2 sekunder, men sen är du lite så svårt längre fram. Hålla på så där. Alltså, vi oftast hamnar vi där när vi till exempel inte har bett eller öppna Bibeln, och vi har hållit på med en massa trams. Vi är människor, vi tycker om att göra trams. Och så får vi så här krypande känslor som är till oss att vi inte är tillräckligt bra kristna. Och så går det ett tag till som säger till oss att ja, vi är nog troligen inte överhuvudtaget kristna. Och det är det exakt det som fienden vill med dig och med mig, att vi ska känna oss otillräckliga ständigt och jämt. Och det som är intressant då, att det var någon som var expert och doktorerade om det här i Nya Testamentet och i fariseerna. Vi talar illa om fariseerna ibland och, så där, och tycker att de var lustiga personer, fast vi själva är väldigt mycket värre. Men fariseerna var en helgelserörelse 200 för Kristus cirkus, som startades för att de önskade att Messias skulle komma tillbaka. Och de tänkte att nu gör vi massa gott, och så gör vi upp och vi följer hela Tora och vi följer hela Moselag, och så på något sätt då kommer Messias. Och för säkerhets skull så gör vi lite extra lager också. Och så följer vi hela paketet och så kommer Messias. Och Messias kom ju, men de såg ju inte honom. Varför det? För de såg fullt upp med sina egna gärningar. De höll tiden på att pressa fram allting i sin egen kraft. De skulle följa allting och de skulle göra allting hit och dit. Och sen när Jesus stod framför dem, då såg de ju inte honom. Och man kan fundera, waste of life-tanken där alltså. Det är slöseri med liv. Livet blir väldigt bortkastat i alla fall om vi väljer att bara fokusera på det som vi håller på med, istället för att låta Gud göra någonting för oss. Och tänk så att det är exakt som jag tror att fienden vill att du ska leva. För som Stefan sa, och det predikade han om ett helt år förra året när jag var tjänstledig, passade han på, så talade han om att den kristna tron inte är en stege utan ett kors. Din och min kristna tro, det första vi ska tänka på, det är inte vad vi håller på och gör, utan det är alltid vad han har gjort för oss. Och det är det som ger oss trygghet och vila. För vad Gud vill, hur Gud vill att du ska leva, och lyssna på det här någon sekund till, det är med glädje och tillfredsställelse i din vardag. Jag tycker en av de mest fantastiska berättelserna i passionstexten, alltså när Jesus korsfästelse och död, det är rövaren på korset som vänder sig till Jesus och säger: tänk på mig när du kommer med ditt rike. Alltså han talar om någonting avlägset. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Guds rike är alltid, inte alltid, men nästan alltid någonting som är i nutid. När Gud gör någonting så är det nu det sker. Det är inte alltid om 50 år kommer väckelsen. Om 700 år kommer någonting annat. Och så vidare. Utan när Gud gör någonting så är det nu, här och nu som Gud möter oss. Det här och nu som han hjälper oss och så vidare. Och jag tycker att det är så fantastiskt hur Jesus möter den här människan. Att alltid tycks vara, finnas en nutid som Jesus vill möta dig och mig på. Och jag tycker det också fint att efter den plan som Gud hade tänkt för människan, han skapade henne. Det står i första Mosebok att han skapade människan och så välsignade han henne. Sen kom synden in och det står att förbannad ska marken vara för din skull. Sen så dör Jesus på korset. Och jag tror att när Jesus dör på korset så återupprättas grundläggande tanken som Gud hade för skapelsen genom dig och mig. Alltså när han säger det är fullbordat, då är vi inte längre, behöver vi inte längre leva under förbannelse. Utan vi kan leva i Guds välsignelse. Vi kan leva i hans kraft, hans kärlek, hans glädje, hans hopp, hans frid och allt annat som finns där. För genom Jesus Kristus är du inte bara förlåten, och lyssna på det nu. Du är inte bara förlåten, utan du är även välsignad. Han har inte bara dragit streck över dig, utan han har också välsignat, alltså det är lite konstigt. Han har inte bara dragit streck över dina synder, utan han har också välsignat dig. Din tanke och Guds tanke med dig bör vara densamma, nämligen att du och jag, vi är välsignade av Herren. Inte igen, vill påpeka det än en gång, inte på grund av vad vi har gjort, utan vad Gud gjorde för oss. För den kristna livet, det här är en väldigt vanlig missuppfattning. Det kristna livet är inte en engångshändelse. Jo, då blev jag kristen, då jag var kristen så här länge och så vidare. Det kristna livet är en pågående process. Jesus sa, när Paulus sa, att vi ska arbeta med bävan och fruktan på vår frälsning. Alltså det är någonting som pågår inom oss. Det är inte så att jag och min hustru gifte oss 2006. Och så var det bara en gång grej och sen ses vi då en gång per år. Per vykort. Utan det är någonting, det började där men en resa som har pågått då i snart 10 år. Det är någonting man arbetar på, någonting man lever i dag och natt. Lite väl mycket natt nu för tiden med ett litet baby, men det nådde det också. På samma sätt är det en liten ofullkomlig bild, men på samma sätt är det ju med det kristna livet. Det är att vi kommer till Gud, men det är då allting startar och Guds arbete och process börjar med oss. Och han ger oss nya chanser, han ger oss nytt hopp och ny nåd, ständigt och jämt. Och han vill hela tiden att du ska leva i den förvissningen att du är både förlåten men också välsignad av honom. Johannes 4 talar om det levande vattnet. Att den som tror på mig ska aldrig törsta, utan ur hans inre ska strömmar av levande vatten välla fram. Och jag tror det levande vattnet är en symbol på det liv som Gud vill ge dig och som du ska leva i hela tiden. För om vi vill se Guds rike komma just där borten. Ni ser lite skeptiska ut måste jag säga. Jag talar till mig själv då. Om jag vill att Guds rike ska komma just där borten, så måste jag ju tro på att jag behöver ta del av det levande vattnet. Det levande vattnet som gör att mitt liv blir till välsignelse för andra människor. att mitt liv får vara ett verktyg i mästarens hand som får räckas ut till att hjälpa, älska och beröra människor runt omkring mig. Och ni kan byta ut jag till dig där om du vill vara inkluderad i det. För det tredje, för att inte ska hålla på hela eftermiddagen. Din framtid är också fullbordad. Du blir frikänd och förklarad rättfärdig av Gud genom tron på Jesus. Alltså, vårt förflutna, det är att våra syndade förflutna, de är utplånade. Vårt liv idag, det lever vi tillsammans med Gud och den heliga ande. Men vår framtid är också tryggad, för att Gud är med oss. Fienden då har ju andra tankar. Och det här träffar vi på, funderar ibland om jag träffar på det här mera innanför kyrkans väggar än utanför. Nämligen folk som hela tiden oroar sig för morgondagen. Hur ska det gå, hur ska det gå, hur ska det gå? Ibland funderar man åt vilken frälsning de tillhör. Men det ska vi ta en annan predikan om i en mindre kyrka, så jag får predika här några fler gånger. Men fienden vill alltså att du ständigt igen ska gå och oroa dig för det som komma skall. Och då jag i alla fall talar med mina medmänniskor som finns lite här och där, så hör man ibland, någon sagt det citatet, funderar att det måste vara absolut sämsta citat jag hört. Någon säger så här: man ska enbart förvänta sig det mest negativa, så blir man bara positivt överraskad. Vad är det för roligt att leva på det sättet alltså? Kära Jesus, tänkte. Men vi tänker ju inte så här i församlingen, vi är Guds folk. Men ibland funderar man, ibland när man hör folk och pratar och så vidare, och det är bara dystra tider, det är domedag och det är terrorister och det är djävulen och det är hans kusin och så vidare. Och så funderar man att finns det hopp någonstans i horisonten? Nej, det är bara mörkt. Alltså när jag läser uppenbarelseboken, som ändå vissa citerar som en väldigt dyster bok, så står det i den sista tiden av väckelse ska det vara folk av alla folk och stammar. Och en folkskara som ingen kunde räkna. Och då har några verser innan räknat 200 miljoner i ett annat sammanhang. Så åtminstone mer än 200 miljoner ska komma ur den sista tiden när Herren ska röra vår planet i hans nåd och för hans namns skull. Men fienden vill komma med massa oro och negativismer och så vidare. Folk går omkring och oroar sig över det ena och det andra och tycks allt svårare hela tiden att njuta av den dagen. Psalmisten säger så här: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss fröjdas och vara glada. Detta är dagen, inte morgondagen och inte gårdagen, utan detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss fröjdas och vara glada. Tänk om vi skulle satsa på att vara lite glad den här veckan. Jag ska göra det. För jag tror på något sätt att när vi är glada, för fröjd i Herren är vår styrka. Alltså det finns en kraft, en styrka, en hemlighet att gå omkring som en leende smilfink. Inte på något sätt någon fasad eller någon religiösa uttryck. Utan när vi möter honom, när vi förstår vad han har gjort för mig, så kan man till och med som en gammal konservativ pingstvän som jag få fram ett litet leende. Alltså man riktigt tänker hårt. Då kan man bli glad. Man tänker på att Jesus, han har betalat mina synder. Han är med mig idag. Det står det om honom. Han sa till oss: jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Men fienden vill att de ska vara nervösa och rädda och fyllda med oro och ångest. Och ibland förstås med all rätt. Det händer svårigheter och plågor till oss som inte är så trevliga. Men genom denna rädsla finns alltid en risk att vi kommer bort ifrån kärleken. Men också igen, på samma sätt så driver vi bort denna rädsla och oro genom att närma oss kärleken som driver bort ångesten från oss. Till sist, jag är glad att ni orkar, inte så många somna ännu. Hur Gud vill att du ska leva med trygghet och framtidstro. Jag tycker det är fascinerande att träffa människor som har framtidstro. Det här blir bra, det hör du. Det kommer att ordna sig. Jag vet inte hur det kommer att gå att ordna sig, men det kommer att ordna sig på något sätt. För genom Jesus fullständiga seger på korset, han inte bara tar i vår dåtid och nutid, utan också vår framtid. Jesus går med oss, som jag redan citerade, han är med oss alla dagar. alltså idag, imorgon, hur lång tid då? Jo, ända till tidens ände. Och det står om honom också att han har berett ett rum åt dig. Och att han aldrig någonsin tänker slänga ut dig. Ibland så tror vi att nu är synd, alltså Jesus med katapulten iväg med dig. Det finns inte sådana heliga katapulter. Det finns bara en Jesus som går ut och springer efter det borttappade fåret när 99 är hemma den. Det är den Jesus som ägnar så mycket extra energi att leta reda på dig när du är ute och trasslar på i skogen, i Öjbergsskogen eller vad finns för skogar här. Och så letar han efter dig ända tills han finner dig och så bär han hem dig igen. Det är den bilden av Gud som vi tror på och den bilden av Gud som du behöver tro på för att ditt liv inte ska vara fyllt av religiösa laster. Den värsta sortens av laster nästan, de religiösa lasterna. För genom att förstå att Jesus seger på korset också leder till att en dag så ska du och jag stå som rättfärdiga inför Gud. Alltså, genom att vi sätter vår tro till korset så har han redan idag och för all framtid valt att förklara oss frikända, rättfärdiga och berett en plats i hans rike i evig tid för oss. Paulus säger så här, och ibland måste jag erkänna att det är svårt att hela tiden tro på det, men jag tycker det funkar hittills. Det står att den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och jag tycker det ingjuter mycket hopp i mitt liv. Och om jag sätter mitt hopp och min kärlek till Gud så kan han vända varenda situation till hans framgång, hans seger och hans rikes bästas skull. Jesus säger att i världen får vi lida, men att vi ska vara i gott mod för han har övervunnit världen. Det finns alltså ett lidande som kan drabba oss, men tillsammans med Jesus kan vi le mitt i stormen. Håller på att sjunga det hemma för tillfället av en mystisk anledning. Det finns en realitet som kan slå på oss med prövningar och lidande. Men i allt detta, säger Paulus också, så vinner vi en överväldigande seger genom vad Jesus har gjort för oss på korset. Alltså till sist, ditt förflutna är okej, för Jesus har utplånat ditt skuldebrev med dina synder. Din nutid är okej, för Jesus går med dig. Han tror på dig, han älskar dig, han vill det bästa för dig. Din framtid är tryggare och okej, för Jesus har själv berättat en väg som du bara behöver sätta dig. Tro och hopp på honom så löser det sig. Ska vi be en bön.